Radioplay.
Där sitter han, under tidigt 1200-tal, den skrockande godsherren på sin borg, vid ett långt bord och är nöjd över antalet livegna som varje dag måste arbeta på hans egna åkrar. Han tycker sig leva i det bästa system som uppfunnits sedan Adam dansade runt i paradiset. Godsherren Robin Olofsson ler nöjt när han tänker på att hela den stora förläning han bossar över är hans mot det enkla löftet att han ger kungen 5 stycken riddare ungefär 40 dagar om året. Men så stelnar Robins leende till när han tänker på utvecklingen. Det stör honom att hans bönder börjat fly över till andra godsherrar i närheten. Robin är en highlander, ni vet en sån där, som inte kan dö om inte hans huvud huggs av. Som de gjorde en film av 1986 som sedan blev en serie och sådär. Därför har Robin nu levt i cirka 250 år och han har börjat tycka att samhällsutvecklingen går åt fel håll. Det är mycket mer människor nu än förr. Och det har ställt till det på något vis. Förr var hans klass den ensamt dominerande med oinskränkt makt och auktoritet. Han minns när han åkte till det heliga landet och härjade första gången för 150 år sedan. År 1098 träffade han därpå en annan highlander, både i Jakko och i Jerusalem, Daniel Hermansson från Venedig, en representant från den smutsiga kommersens klass. Hermansson och hans venetianska vänner hade nu under 1200-talet fått allt mer inflytande och blev mäktigare för varje år. Under en stormig natt år 1187, med blixtar och piskande regn som kuliss, gjorde de båda odödliga upp i den nyligen fallna Jerusalem efter sultan Saladins erövring av staden. Svärden slog mot varandra och skymfliga ord skreks. Den som högg av huvudet av den andra skulle få all kraft som motståndaren besatt. Det slutade med att Robin föll ner från murarna på en förbipasserande vagn och rullade iväg. Hade han varit dödlig hade han brutit ryggen och varit slut. Men det sista han sett av venetianaren Daniel var hur han stod på muren, omsvärmad av blixtar och vevande med sitt svärd skrek han: "Vi möts igen!" Och Robin visste att han hade rätt. De två ekonomiska systemen, feudalismen och marknadsekonomin, kunde inte samexistera. Och Robin kände att han kanske trots allt skulle bli förintad när de träffades igen. Om det så skulle ta ett par sekel till var han förlorad. För
there can be only one.
There can be only one!
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. När Daniel Hermansson reste sin arm mot skyn och skrek "There can only be, there can be only one", så kändes det lite grann som du skulle vråla "By the power of Grayskull" istället. Vad är det? "Who wants to live forever"? Det är ledmotivet till Highlander. Det var länge sedan man såg den.
Ja, det var det.
Men länge sedan man hörde talas om den också.
Men när jag satt här och försökte väva ihop de här 300 åren så slog det mig att ja, kanske man skulle kasta in Highlander i leken här för att göra en bra grej.
En skillnad mellan Robin Olofsson och Daniel Hermansson är att du har den fantasiförmågan att se mig som en gammal godsherre. Mm. Gammal adelsman. När jag försöker empatiskt leva mig tillbaka till medeltida historia så känner jag att jag skulle vara en bonde med liksom koskit upp till näsan som dog i förtid.
Men det är bara för att du vill, det är ju så du föreställer dig att det är din image på något sätt.
Jag har ganska jag har statistiken på min sida här också.
Jo, det har du, men du måste ju kunna föreställa dig olika situationer här ändå, eller?
Jo, absolut. Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Har vi några punkter? Idag är det ingen spons, idag är det ingen vem är hen.
Vi har inga punkter, däremot har vi en liten bakgrund till det här ämnet. Och då ska man först ta och tala om vad det är då. Jo, högmedeltiden är ju det jag tänker mig att vi pratar om idag och ekonomin under den. Och då är vi 1000-talet, 1100-talet och 1200-talet. Avgränsningen består alltså i de 3 århundradena. Mm. Och dessutom så finns det massor med annat som vi inte kommer att prata om jättemycket kanske. Som till exempel Transsaharahandeln. Den har vi dock tagit upp i avsnitt 45. Om Mali.
Just det, Mali. Absolut.
Så det kan vi tänka att det har vi gjort lite där. Och Hansan kommer kanske, vilket är lite märkligt, inte heller nämnas jättemycket. Det här förbundet i Nordeuropa då. Mm. I alla fall kommer inte jag fördjupa mig supermycket där, utan då tänker jag att det tar vi någon annan gång i ett eget avsnitt.
Absolut.
Men de påverkar förstås ekonomin väldigt mycket på sätt och vis under den här perioden. Mm. Och de italienska statsstaterna kommer ju susa förbi också här. Men det här är alltså ett övergripande avsnitt om periodens ekonomiska förhållanden generellt.
Just det. När jag träffar en ny gymnasieklass som jag ska undervisa i historia 1, då brukar jag spendera första veckan med att prata om KEPS-modellen. Mm. KEPS-modellen står ju då för kulturella, ekonomiska, politiska och sociala faktorer och villkor.
Ketchup-modellen. Mm.
Ja, ketchup-modellen. Kör du den förkortningen?
Nej, jag dummar mig bara. Fortsätt med din
keps.
Ja,
med min keps-modell. Det är som en liten keps som sitter på huvudet där. Och då, när de vill, ja, men vad är utfällt och vad är nyanserat? Ja, men försöker vi täcka in de här, då börjar vi närma oss. Då kan vi säga någonting utförligt om epoken. Så att det är ett i kepsen och högmedeltiden vi ska ta oss an nu. Vi har läst lite olika böcker, vi kommer väl till dem allt eftersom. En bok om ekonomisk historia heter Västvärldens väg till välstånd av Nathan Rosenberg och L.E. Burtzell Jr. Starkt namn på bägge de historikerna. Det var ett citat där i förordet som jag fastnade lite grann, för det har inte enbart med medeltidens historia att göra, men jag tänkte ändå läsa det så höra vad du tycker, om det är någonting som är värt att ha med sig. Och skriver de: om vi anlägger ett långt perspektiv på mänsklighetens historia och bedömer våra förfäders ekonomiska liv med moderna mått, är en historia om så gott som oavbrutet elände. Det typiska mänskliga samhället har gett ett litet antal människor en människovärdig tillvaro, medan den stora massan levt i bottenlöst armod. Vi glömmer lätt andra tiders allt överskuggande nöd. Eländets epoker har mytologiserats och kan till och med dröja kvar i minnet som den pastorala enkelhetens guldålder. Det är helt enkelt en falsk bild. Och så kommer de in på att välstånd som kommit mer än en liten del av samhället till gang, det är en nymodighet, att då pratar man kanske om de senaste 200 åren eller så. Men de är också inne på att medeltiden är en romantiserad period. Håller du med om det?
Ja, det är ju mycket, alltså att den har ju fått mycket skit istället.
Ja, för det är min tanke också. The Dark Ages på medeltiden och de här självgoda renässansfurstarna som tyckte att nu städade vi ur tusentals år av vidskepelse och elände.
Ja, det är den bilden jag tänker snarare har varit förhärskande och inte riktigt kanske stämmer. Mm. Men det är klart att det här med vidderiet och det kanske är lite romantiserat.
Mm. Det är det ju definitivt. Okej, jag tänkte att bakgrunden börjar med att landa någonstans typ 800- eller 900-talet. När korten börjat lägga sig i Europa efter några stökiga århundraden av folkvandring och vad ska man säga, antikens långa dödsryck. Allt vad man nu kan tala om. Europa, för att använda det som ett väldigt anakronistiskt begrepp, men Europa var minst lika fattigt som andra samtida ekonomier. Vi har inte mycket teknik att tala om. Det finns ingen masstillverkning, ingen masstransport, ingen speciellt utbyggd kommunikation att tala om. Ska man jämföra med Kina under samma period så får man säga att Kina spelar i en helt annan division. Mm-hmm. Antagligen kan man tala om att den islamiska världen kanske också gjorde det, i alla fall vetenskapligt. Men feudalism, det är det begreppet vi måste ta oss till. Det var det som jag fick representera där som en gammal Highlander-gubbe i Daniel Hermanssons mycket levande inledning. Det är det begreppet ni lärde er när ni själv gick i skolan. Så nu sätter vi glasögonen längst fram på nästippen. Vi pressar manchesterkostymen och greppar pekpinnen. Här kommer allt du har törstat efter sedan högstadiet. Här kommer fördjupningen. Vi har alltså en glest befolkad region där klunger av familjer levde i små byar, i sin tur åtskilda av skog. Det är väldigt, väldigt mycket skog. Mm. Och om du råkade stöta på en stad, då är chansen stor att du befinner dig i Italien. Och det är inga jättestora städer heller. Rom till exempel hade ju helt avfolkat. Men i Italien finns lite tätbebyggelse. Det är inte mycket i resten av Europa där man skulle kunna snacka om det. Men i byarna, där fanns stugor och i stugor, där bor bönder. Det fanns också ofta en kyrka och där fanns ett herresäte. Kring detta herresäte, där fanns kvarnar, pressar, ugnar, sånt som du behöver. Kring byarna fanns också ofta i en typ av strålform, öppna fält för odling. Och det var inte alla de här fälten som användes, för jord skulle ju ligga i träda. Det här kommer vi väl prata mer om allt eftersom, men hälften av jorden skulle inte användas. Utmarken, alltså de här skogarna och vildmarken runt omkring byarna och herresätena, de använde dels som förråd ur vilket man hämtade varor. Planker måste man såga till när du ska bygga någonting.
Ja.
Men där i utmarkerna går ju också oxarna och betar.
Ja, det är praktiskt att bara släppa ut dem där och käka.
Precis, run free.
Och grisar.
Inte minst, grisar var ju den centrala delen.
Och eftersom det finns så förbannat mycket skog så är det ju väldigt behändigt.
Verkligen. Dessutom så kan man ju använda skogen som nödproviant eller extra proviant.
Ja.
Du kan plocka lite svamp eller kanske skjuta ner en fågel. Varför inte? Själva odlingsmarken, den var indelad i tegar. Och dessa tegar fördelades mellan herre och bonde. Jordbruket var ett kollektivt åtagande och man får säga att kooperation är nyckelord. Varför var det kollektivt? Jo, en plog var dyr. Och en plog, den är tung.
Den har man inte råd att, så att säga, shoppa själv här.
Nej, det är inte som idag att var och varannan villaägare tycker det är rimligt att äga åkgräsklippare och snöslunga. Och...
Nej, precis. En motsvarighet här skulle då alltså vara en gata av familjer som tillsammans går ihop och köper en snöslunga.
Ja.
Och sen ska man hålla på och fördela vem som ska ha den och när och var.
Just det. Du ska ha 6 stycken oxar också som drar snöslungan. Och
just det.
De får du köpa in tillsammans och försörja tillsammans.
Ja.
Mellan godsherre och bonde fanns en uppdelning av åtaganden som framförallt baserades på sedvana. För sedvana är ju verkligen hur de här godsen fungerade. Godsherren skulle administrera sin region och skulle stå för rättskipning. Till detta föll ansvaret att beskydda godset och dess marker. För det är ju 800- och 900-tal och allt vad du sa att det var. Har man otur så kan det komma ett band med vikingar. Eller kanske någon muslimsk liten här ridande. Det gäller att vara på sin vakt. Och bönderna, de har arbetskraft, de är livägna, det ska vi prata mer om. Det som ni antagligen kommer ihåg från skolan och feudalismen, det är de här olika vasallerna som tilldelats feodum. Län av en kung mot ett löfte om att bistå med riddare när kungen så behövde. Kungen går ut där i sitt torn och tutar i en trumpet. Man, min kung behöver mig! Galopp, 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 galopp.
Oh, mon Dieu.
Precis. Det här är i sak korrekt, men det är såklart också en förenkling. Det fanns godsherrar som hade fått områden direkt från en kung. In capite hette det. När det inte fanns någon mellanhänder, du hade gått direkt upp till hans majestät konungen och fått en förläning.
Mm, då är man högt upp i hierarkin, va?
Ja, verkligen. Men när du är så här högt upp i hierarkin, du har ingen möjlighet att ansvara för så stora områden.
Nej.
Man tittar omkring och bara, herregud, ska jag hålla allt det här säkert från vikingattacker?
Det är bättre att delegera.
Ja, delegera är verkligen ett nyckelord. Så i sin tur gör man samma uppdelning. Godsherrarna förlänade regioner till andra, så kallade mesne eller mesne-bisittare, som i sin tur kunde göra samma sak. Paravejl. Tror jag det uttalas, heter det så. Det låter lite grann som ett pyramidspel det här.
Det är för att det är det.
Ja, och precis. Och en pyramid är ju... Det är ingen dålig geometrisk modell för att fatta hur det här funkar heller. Hur var det med riddare? Jo, det var en typ av förläning man kunde ha. Vad hade jag? 5 stycken riddare som jag skulle bistå kungen med.
Mm.
Men det fanns också andra. Man kunde ha sausage. Förläning mot tribut, alltså att man helt enkelt betalade varor. Man kan ha sergenty, plikt att stå för militära tjänster. Det kan vara försörjning av ett antal väpnade män. Du kanske ska ha ansvar för någon transport eller liknande. Du kan också få en förläning mot kyrklig verksamhet. Det är ganska enkelt, du ska bistå med religiösa tjänster. Så vi förstår här direkt att en godsherre som har fått ett område av en kung får vara lite smart och balansera de här olika landområden, landplättarna som man pytsar ut. För att få en balanserad och väl fungerande, vad ska man säga, helhet. Både för sin egen del och för sitt rikes skull. Ska man toucha lite grann i det här med livegenskapen då?
Ja, alltså de som är längst ner i den här pyramiden, det är ju bönderna.
Mm.
Och det de i synnerhet bistår med är ju arbetsplikt.
Ja.
Att göra dagsverken.
Precis. Jag tänkte gå till Marc Bloch som är erkänd historiker, tongivande inom den franska analskolan. Ett ord man inte har använt så mycket sedan man gick på högskolan. Vi fick sitta mycket med de långa linjernas historiesyn.
Mm. Jag höll aldrig riktigt med om det där, men jag har kanske ändrat mig lite.
Det de gör, de här franska historikerna, eller gjorde, var att de såg på historien som långa linjer av ekonomiska, sociala och mentala mönster. Och de menar att de flesta händelserna eller politiska aktionerna, de skulle man se som kryssningar, eller vad heter det, krusningar på ytan. Mm,
alla aktörer är helt ointressanta i princip.
Mm.
Problemet med historia är ju att alla aktörer är de intressanta istället.
Ja, precis.
Det är människorna som gör historia intressant, tyckte jag länge.
Ja.
Men jag kanske har insett och svängt lite, inte svängt helt, men det är klart att det är, såna här långa linjer är ju relevanta för förståelsen med.
Ja, det är intressant. Jag tror jag har gjort den motsatta resan.
Mm.
Att jag började i en sån syn att i princip alla aktörer är bara, jag vet inte, de spelar inte speciellt stor roll. Det är kanske Hitler, Genghis Khan och någon mer som...
Och så menar du att vi möts i mitten, ja, och dansar ringdans med händerna ihop? Eller?
Precis. Bloch var i alla fall en mästare på feudalismen, och ett vanligt citat om livegenskapens villkor som han skrev lyder som följer. Denna herre, som de kallade honom, var de som brukade jorden först och främst skyldiga en mer eller mindre stor del av sin tid. Dagsverket, precis som du sa Daniel, av jordbruksarbete med åkrar, ängar och vingårdar på hans domän. Hjälp med att frakta och bära och ibland arbete som byggare eller hantverkare. Dessutom var de skyldiga att för godsherrens skull avsätta en betydande del av sina egna skördar, ibland i form av arrenden, ibland för att betala skatt i pengar, varvid förberedande varuutbyte för pengar var deras egen sak. Själva åkrarna de brukade betraktades inte som deras med full äganderätt, och inte heller hade byalaget, åtminstone inte i de flesta fall, full äganderätt till den mark över vilka gemensamma rättigheter utövades. Båda sades vara hållna från godsherren, vilket betyder att han som markägare hade en överordnad rätt till dem, bekräftad genom de avgifter han kunde utkräva. En rätt som under vissa omständigheter kunde upphäva de enskilda odlarnas och byalagets rättigheter.
Mm.
Så att, vad kommer vi fram till? De är längst ner i den pyramiden. Man är inte fri att flytta. Däremot kan man, som man säger, och det ska vi prata mer om, lägga benen på ryggen och försöka fly, ja, helt enkelt.
Om man nu är livegen har man inte den rätten, men det finns ju på vissa håll en annan fribonde också.
Mm, precis. De här godsen, om jag ska säga en avslutande sak, är i så stor mån de bara klarar av självförsörjande. Det finns inte mycket till marknad i det här systemet. Utbytet mellan olika gods är mycket litet. Men det fungerar genom att det administrerar de områden som behöver administreras. Eller på ekonomihistoriker lingo. Och då går vi till Västerlandets uppgång av Douglas North och Robert Paul Thomas.
Ja.
Avsaknaden av en varumarknad plus existensen av en rudimentär arbetsmarknad garanterade att input kunde delas upp med lägre transaktionskostnader än vad fallet var vid något annat kontraktsarrangemang. Konkurrensen mellan godsherrarna försvagade deras naturligt starka förhandlingsposition. Det klassiska godsets organisation kan därför förstås som ett lämpligt svar på den allmänna avsaknaden av en marknadsekonomi.
Ja, det var precis så det var. Det fanns inget... Här kunde man inte bara glida ner till 7-Eleven eller något och köpa grejer.
Nej, det fanns inte. De hade inte öppet än.
Nej, men om vi då vet vi läget här, alltså i 900-talets Europa.
Ja.
Om då traskar in i det som jag tänkte att det skulle handla om, högmedeltiden.
Ja. Det är en dynamisk tid, va?
Ja, det kommer ju vara en del som händer här. Som du sa så kan det ju vara en del rövare, vikingar, banditer. Och det är väl i princip samma sak. Men sådana dyker ner och ställer till det helt enkelt för vanligt heligt folk. Och då behöver de här stackars bönderna någon som skyddar dem mot de här. Mm. Och då dyker godsherren upp och med sina riddare då ska försvara markerna och invånarna. Och adelsmännen i norra Frankrike och de här tyska områdena, de hade ju tvingats skydda sina bönder mot de här banditerna genom att bygga kraftiga befästningar på lämpliga platser.
Mm.
Och även en del gamla tätorter eller samhällen som tidigare hade varit romerska städer finns ju kvar. Och sådana här ställen då, de här befästningarna och de här gamla romerska städerna är ju de platser dit handelskaravaner som vågar sig på och kuska igenom de här europeiska skogarna tar skydd i för när de transporterar varor. Det var ingen vidare smart idé att ge sig ut som ensam handelsman i skogarna, för då var ens livslängd begränsad.
Just det, det är som ett sånt här stort stim med makrill eller så. Är man ensam ute i havet kommer man bli uppäten, men är man bland en massa andra så kan man skrämma bort eller försvinna i mängden.
Mm, det är bra. Den stora grejen här kommer vara att under de här århundradena så har vi en massiv och våldsam befolkningsökning.
Mm.
Mer och mer kommer det bli bara. Och det är det som framförallt North och Thomas trycker på. Och sen kommer det här leda fram till specialisering och sådana där saker. Så tickar det på och så förändras samhället och kontinenten allt eftersom.
Mm.
En del av de här handelsmännen blev kvar på stället där man sökte skydd. Och sen bara, ja men här bor ju en och annan. Man kan ju lika gärna, varför inte slå upp en liten butik här? Och så bosätter jag mig här.
Här som är så vackert.
Ja, och därmed så har vi då grunden för de framväxande europeiska städerna på de här ställena.
Precis. Vad säger vi i 1100-talet?
Ja, vi börjar väl lite grann här i 1000-talet och 1100-talet vartefter.
Precis, för
kronologin här är lite knackig. Så.
Det är ganska snabba hopp också. Redan i mitten av 900-talet så hade ju nybyggare i Frankrike som är först ut börjat söka sig österut längs med floden Son. Och upp i bergen kring Beaujolais. Vad tror vi? Lite bättre uttal än vanligt.
Mm.
Nu har vi fick ju ett mejl från en tolk med en sorts sida där man kan skriva in allting. Och så får man höra uppläst. Jag har försökt i alla fall. Man dikar ur hela jäkla Flandern. I England pågår en massa nyodling också. Så att redan i mitten av 900-talet börjar och så sen på 1000-talet får det verkligen vind i seglen.
Mm, ska ju komma ihåg att det fortfarande är väldigt avfolkat och väldigt stora områden som inte är bebodda.
Mm.
Så det är ju på de här platserna där befolkningen ökar till början. Det är ju där det är befolkningsökning förstås. Och sen, men det betyder inte att hela Europa är proppfullt än. Men i korta drag alltså, befolkningsökningen leder till att de här olika godsen blir överbefolkade. Arbetskraftens ekonomiska värde sjunker då förstås eftersom de blir fler, arbetskraften. Och tvärt emot där så betyder det att jordinnehav, att äga jord, blir istället mer värt.
Mm.
Eftersom det är där maten växer fram som ska föda de människor som bara blir fler och fler.
Mm.
Produktionsnivån per capita sjunker på den här platsen där fler och fler människor finns. Det blir dyrare och svårare att föda upp det här antalet människor.
Den sjunker för att de är fler, helt enkelt. Du delar dig fler gånger.
Just det. Vad gör man då om man är en ungdom? Jo, då stannar man hemma hos sina föräldrar och måste skjuta upp sitt eget familjeliv och äktenskapsplaner och sådär. Det är jobbigt och tråkigt. Ska vi ha det så?
Det är som i Stockholm med bostadsmarknaden.
Det är exakt så. Faktiskt. Nej, men skillnaden här är ju... Eller vad fan, det är ingen skillnad egentligen. Alltså, vad jag skulle komma till är ju att på den här tiden så blev ju lösningen att man flyttade ut från byn och odlade upp ny mark någonstans där ingen hade bott.
Ja.
Och så kunde man bo där och då kom man undan den här avtagande avkastningen. Och till vetet sett nu, det finns väl massor med ställen i Sverige man kan bo på.
Ja, absolut.
Så att det är bara att flytta ut från städerna igen.
Ja.
Så får du bo billigare och kommer få en högre reallön säkert allt möjligt.
Just det.
Så det är inte så himla stor skillnad.
Nej, absolut.
Migration till okända yttermarker är alltså det som kommer lösa problemet med överbefolkning under 1100-talet åtminstone.
Mm.
Och då läser jag ett citat i North och Thomas, Västerlandets uppgång. Befolkningens strävan utåt förändrade landsbygdens hela natur. En gång hade områden mellan godsen bestått av orörd vildmark och rätten till den låg vanligtvis hos medlemmar av högadeln som huvudsakligen värderade den som jaktmarker. De mänskliga invånarna där om några sådana fanns, hade tillhört det slag som sagorna berättar om. Det var skogshuggare, kolare, bergsmän, religiösa eremiter plus en avsevärd samling banditer. Under denna tid tämdes dessa områden. Skogar och betesmarker hamnade allt längre bort från byarna och fälten bredde ut sig i allt vidare cirklar runt de ursprungliga bosättningarna när man röjde närliggande marker under lågsäsongerna och en tid använde dem som betesmarker. Och därefter, när de hade dikats ur ordentligt, som plöjda åkrar för olika grödor. Så växer det och växer utåt kanterna hela tiden.
Ja.
Det här nybyggandet kräver då ett samarbete mellan godsherre och bonde. Bonden ska ju stå för arbetskraften och godsherren är ju den som godkänner att nu ska vi ägna oss åt nybyggande här och finansiera det här med kapital och så.
Mm.
De här åkarna som ligger långt utanför byarna, när de är klara så är ju en logisk åtgärd att flytta dit så man minskar så att säga pendlingsavståndet.
Just det.
Det är som att säga att man ska börja jobba i vi bor i Stockholm nu, vi ska börja jobba i något ställe som ligger långt bort här.
Sveg.
Det är lite långt att pendla till Sveg då, så då är det lämpligare att bosätta sig där.
Ja. Yeah.
Och på det här sättet så byter sig européerna fram genom de gamla stora skogarna och kan fortsätta hålla liv i ekonomin på en god nivå också.
Mm.
För de adelsmän som är ute efter att anlägga nya gods här och åka så är arbetskraften väldigt värdefull. Så även om arbetskraften i tätbefolkade byar är lågt värderad så kunde man ju alltid antingen rymma för sin egen gods här som du var inne på.
Mm.
Eller be den som håller på med nybyggeri och köpa en fri så kan man få komma iväg därifrån.
Ja.
Handeln ökar när nya territorier med andra naturresurser blir bebodda. Eftersom då håller de på, oj här borta hade vi typ koppar som de började byta. Och vi här, vi håller ju på och odla, ska vi dra till med?
Vin!
Vin!
Alltså,
och då byter man.
Varför inte ta ett konkret exempel? Vad sägs om Bourgogne, den här regionen i Frankrike som fortfarande är en urstark vinproducent?
Mm.
Varken jag eller du är kräsen, vi dricker supergärna. Ett billigt, fint vin.
Alla möjliga varianter av vin.
Om jag går och hämtar en kall risling så säger inte du fy vad äckligt med den här 70 kronors pavan du har med dig.
Kommer jag högst sannolikt inte säga nej.
Men om jag säger, ska vi inte hämta chablin istället? Då tänds en liten gnista. Bourgogne sa du? Det är det chablis.
ja, okej.
Och dels är man hittar koppar och man har den här goda jorden för att odla druvor och allt det där. Men det handlar ju också om att vissa regioner har fler invånare och därför kan man syssla med arbetsintensiv framställning. Medan glesbefolkade regioner kan syssla med något annat. Och det finns liksom förutsättningar för att handla med olika varor.
Det här är 800 år före Adam Smiths lärjunge Ricardo lägger fram sin teori om komparativa fördelar.
Mm.
Och ändå, fast han inte hade kommit med sin tjusiga teori än, så är det som om någon diffus naturlag styr på olika regioner så att det blir så att man satsar på de saker som man har bäst produktionsfaktorer i. Till exempel en produktionsfaktor är ju arbetskraft. Om det då är väldigt tättbefolkat så finns det alltså mycket arbetskraft och då kommer man ägna sig åt att producera arbetskraftsintensiva varor som till exempel textilier och tyg.
Just det.
Om man behöver anställa många människor, då är det bra att man är på ett ställe där lönen för sådana är låg typ.
Mm. Där har vi Flandern till exempel som redan under högmedeltiden är handelsberoende för att få in spannmål, vilket ju är ytterst viktigt för att överleva på medeltiden.
Ja just det, de har ju inget sånt själva utan de behöver producera de producerar tyger och sen byter de där mot spannmål.
Precis, lite spannmål tror jag de hade själva också. Men...
ja, det var nog inte så att det räckte till de 50 000 som bodde i bygget.
Nej, det tror jag inte.
Processen från att göra ull till tyg är ganska komplicerad.
Mm.
Så för att effektivisera det där så börjar ju hantverkare specialisera sig på olika delar i produktionen kan man säga.
Mm.
Och det här blir möjligt på grund av att det var så tätbefolkat i till exempel Flandern då. Det är kartning, det är spinning, det är vävning, färgning och sånt där. Ja. Och det här administreras ju då framåt 1200-talet sen av, och ännu mer på 1300-talet, köpmän som köper in de här råvarorna, står för spinnrockar och andra redskap. Och sen anställer man personer som sköter själva tillverkningen, ofta då kvinnor som sitter hemma då ute i olika stugor och håller på med det här och kardar och grejer. Just det. Det här kallas för förlagssystem.
Ja, här har vi en protoindustri. På den första skolan jag jobbade, Vasaskolan i Gävle, så fanns en underbar historielärare, Elisabeth. Och ett av hennes klassiska lektionsinslag var att hon satt i flera veckor, som jag kommer ihåg det, så fick eleverna sitta och karda ull. Och det var ratsch, ratsch, ratsch på historielektionerna.
Skämtar du med mig? Satt ni och karda ull i flera veckor?
Nej, alltså det här var en kollega till mig. Men i alla fall i en eller två lektioner. Därför att hon ville ge dem en riktig så här förståelse för hur saker och ting påverkas när vi går in i ett industrialiserat samhälle.
Ja, men det är ju väldigt kreativt och pedagogiskt.
Precis, för det är ganska få. Jag vet inte hur drygt det är att karda ull. Superdrygt tydligen.
Det kan jag tänka mig. Ja, okej. Ja, men när man då får fram de här tygerna så kan de bytas mot österländska lyxvaror, och det gynnar ju då långdistanshandeln. Men också den lokala handeln kommer att växa fram mer och mer här under 11- och 1200-talet, eftersom de här utrymmena mellan godsen, de som tidigare knappt haft någon kontakt överhuvudtaget, där bor det folk nu emellan.
Inte bara religiösa eremiter.
Nej. Ja, men det är som mellan Norrköping och Linköping. Snart finns det ju inget, eller Stockholm och Uppsala.
Ja.
Det är ju snart befolkat allting däremellan.
Så just det.
Att, ja, men du fattar.
Ja, jag fattar.
Den stora förändringen under den här perioden är, det vill jag säga ändå, det är ju övergången från en naturaekonomi till en penningekonomi. Den här omvandlingen gick ju inte över natt. Det är ingenting som gör på den här tiden. Till skillnad från nu kanske. Utan istället så tar det ju sin tid. Men det går ju ganska säkert åt det där hållet. Istället för arbetsplikt, alltså de här dagsverkena som bönderna hade ägnat sig åt för att liksom betala sina godsherrar för att de fick ha sina marker. Så övergår godsherrarna mer och mer till att vilja ha kontant betalning för de här utarrenderingarna. Särskilt i de områden som är tätbefolkade. För värdet på arbetskraften hade ju, som vi sa, sjunkit när de blev fler. Alltså kan man ju säga att de här feodala sedvänjerna som hade funnits sedan 800-talet häftigt här nu utmanas och utplånas till slut till förmån för penningavgifter.
Absolut.
Och det här gör ju också att även godsherrarnas förhållanden gentemot kungen kommer att förändras. För nu kan man, istället för att ställa upp med riddare till kungen i 40 dagar om året, så kan man betala sig fri. Och här har du lite klingande mynt istället, ta det. Och kungen bara, ja tack, det tar jag gärna. För vad kan han göra med dem?
Han kan ställa upp en stående armé.
Ja, precis.
Och sen skickar de till Flandern och plundra.
Ja, exempelvis. Så det här var ju positivt, tyckte ju alla då, från alla möjliga håll, att man börjar mer och mer använda pengar.
Det är intressant det här, hur man ska beräkna vad saker och ting är värt. För det är ju mycket så att godsherren har satt sig ner och skrynklat pannan för att räkna om de här gamla sedvanorna till klingande pengar. Men sedvana är starkt även här, och det verkar ha blivit mycket av en så här mycket har vi alltid betalat grej som uppstått egentligen oavsett avkastning eller arbetarnas realvärde. Rosenberg Birdsell skriver: systemets ideologi sammanfattades i uttrycken skäligt pris och skälig lön. Priser och löner var uttryck för en moralisk värdering. Tillgång och efterfrågan var moraliskt irrelevant. Den moderna uppfattningen om priser och löner som pragmatiska medel för att täcka kostnader och fördela resurser utan någon moralisk värdering kom mycket senare. Sen är det klart att tillgång och efterfrågan kunde påverka löner och värde på saker och ting, men man tyckte inte om när det gjorde det. Utan det fanns en sorts moralisk dimension till ekonomin.
Ja, det var på medeltiden.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt. Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Treskiftesreformen.
Wow.
Den kommer jag ihåg när jag skulle beskriva för en stackars etta vi hade i Gävle en klass. Till slut var det någon som slet sig i håret och skrek, vi ska väl inte bli bönder heller. Ja, nej, det ska de ju inte.
Nej.
Men ändå.
Men av jord är ni kommen och jord ska ni återbli.
Ja, det svarar jag inte i och för sig. Men det hade varit lite väl morbid, tänker jag.
Absolut, men en gång i tiden så var vi alla bönder. Ja. Utom en liten, liten del.
Närmare bestämt 90% av Europas befolkning försörjde sig på jordbruk vid den här tiden. Mm. Och under tidig medeltid så hade man det här tvåskiftesystemet som du pratade om. Det vill säga att bönderna odlar upp hälften av jorden och den andra hälften ligger i träda för att den ska bli bördig till nästa säsong.
Mm.
Under 800-talet så började sakta, sakta en ny variant växa fram som tog flera hundra år att sprida sig. Och det var ju då treskiftesreformen.
Mm.
Till England kom den först på 1100-talet.
Man behövde den inte tidigare.
Nej, precis. Och då införde man inte den. Det är inte konstigt än så egentligen. Men den innebär alltså att marken delas upp i tre områden.
Mm.
Den ena odlas det till exempel vete på under hösten. Den andra kunde det odlas havre på eller baljväxter under våren. Och den tredje ligger i träda. Och nästa år så roterar man det här.
Ja.
Det här gör ju då att avkastningen ökar faktiskt upp till 50% och arbetet fördelas ju mer jämnt över året med.
Absolut.
Dessutom, de här baljväxterna ger ju mer vegetabiliskt protein, vilket varierar kosten som annars gick ut mest på att sitta och knapa bröd.
Så är det.
Så att säga.
Baljväxterna binder grejer till jorden också, så att de är bra på alla sätt och vis. Den där tredje som låg i träda, där kunde kreaturen gå beta också.
Mm. Och annars så ska vi komma ihåg att det blir mindre och mindre så att säga, yta att släppa ut de här kreaturen på. För att
skogarna är nersågade.
Ja, de har vi ju huggit ner nu och nyodlat på.
Ja.
Det här kommer påverka djuruppfödningen också förstås, vartefter. Böndernas ovilja till att införa förändringar har ju varit en förklaring till att treskiftesreformen tog så lång tid att sprida sig. Men att det till slut sprider sig även till England är ju för att befolkningsökningen, när den har blivit för stor på en viss plats, så tvingas man ju att lämna det här tvåskiftet. Och man behöver komma på något nytt helt enkelt. Och nöden är ju alla uppfinningars moder. Apropå nyodlingar. Vet du vad en skillnad i styrka tydligen, eller vad man ska säga, effektivitet i alla fall, mellan en häst och en oxe?
Jag har ju läst det i veckan, men eftersom jag inte skrev ner den siffran så kan jag inte svara på det.
Jag har inte en aning.
Jag vet att hästen är mer effektiv, men hästen behöver havre, vilket inte oxarna behöver. Så att det är för- och nackdelar mer egentligen. Så länge du har utmark så är ju oxen egentligen gratis i drift. Det är aldrig en häst.
Nej, precis. Men hästen är ju 60% starkare.
Det är en siffra du ville ha. Men när du rättar provet, var är siffran?
Ja, nu tycker jag att vi ska lugna ner oss lite här. Du har ju rätt så långt här att allting du säger är ju rätt. Men det är ändå relevant att den är mer effektiv. För det gör ju att man hellre väljer hästen om man nu ändå inte har någon utmark kvar.
Ja, ja, absolut.
Just det. Så då kommer ju alltså oxarna som vi pratade om innan här fasas ut och hästen fasas in.
Ja.
Vilket är relevant för medeltiden.
Ja, absolut.
Just det, nu kan du få prata teknik här istället om du vill.
Ja, men det är väl det vi har gjort egentligen.
Ja, alltså, det är ju.
Men treskiftesbruket är ju high-tech. Som du sa, den ena saken ger den andra. Bara när du pratade om att alla skogarna försvann, så svedjebruk var ju en vanlig sak. Du helt enkelt bränner ner skogen och sen så planterar du i den näringsrika askan. Mm. Det finns ju ett problem med svedjebruket när du har gjort det där en gång. Står, hopp!
Vad gör vi nu?
Det var det. Nu har vi ingen skog kvar och askan som vi odlade är borta. När befolkningen hade börjat växa, godsen blev överbefolkad och människor flyttat, så behöver man ju hitta lite nya lösningar. Dels att det var sämre jord man kom till, men man kom ju också ofta längre ifrån energikällor. Rinnande vatten hade ju varit en lysande grej för diverse plogar och kvarnar och grejer. Inte plogar, men kvarnar i alla fall.
Mm.
Vad ska vi tänka då? Vindkraft.
Ja.
Boom, vilken jävla grej. Det är inte för inte som Don Quixote rusade med lansen dragen mot ett fält av mångarmade jättar. Kvarnarna som snurrade när vinden blåste är ett exempel på teknologiska framsteg. Det skulle man kunna lyfta fram. Annars kan vi som tusentals historielärar PowerPoint landet över säga. Sen har vi ju julplogen också. Som alltid är med.
Uh-huh.
Av någon, ja. Men kommer inte själv ihåg det när man läste att treskiftet, julplogen och kanske något mer.
Jo.
Man skulle lära sig om medeltiden och högmedeltiden.
De här, jag vet inte exakt vad du har kollat på för PowerPoint eller vad du har för något här, men jag har ju dragit treskiftet här och vilken respons jag fick på det när jag själv försökte undervisa om det. Men som sagt, väderkvarnar och någonting som heter skvaltkvarnar,
ja,
är ju sånt som sprids ändå under 1100-talet och 1000-talet.
Mm.
Väderkvarnarna hade blivit ett väldigt vardagligt inslag på de europeiska markerna.
Mm.
Befolkningsökningen leder till att arbetskraften sjunker i värde återigen och jorden ökar i värde. Därmed vill man ogärna satsa på djuruppfödning i samma skala som förr, eftersom jorden kunde användas för att producera mat åt människor.
Mm.
Och för det tredje, därmed så får man då färre dragdjur, vilket pressar fram ökat behov av andra energikällor som vind och vattenkraft.
Där har vi det.
Där har vi det. Men vi har också en annan sak att tänka på. Och det är att om du är så smart att du kommer på en uppfinning här, så finns det ju ingenting som hindrar en granne eller någon annan rackare från att sno den.
Men det är inte superstark så här äganderätt, framförallt när det gäller intellektuell egendom.
Nej, ingen skulle jag säga.
Jag har patent på det här.
Ja, det finns ju inga patent och det finns ingen egentligen tryggad äganderätt överhuvudtaget. Och det här bidrar ju till att spridningen under medeltiden är ju ändå ganska medioker fart på, alltså. Och där har ju den här, vad ska man säga, bilden eller föreställningen att det är en något stagnerad tid en viss poäng ändå.
Just det, absolut.
Men det går ju sakta framåt hela tiden.
Mm.
Och nu tänker jag att vi har kommit in i 1200-talet, om inte annat.
Ja.
Befolkningsökningen är ju kraftigare i de perifera områdena än i redan tätbefolkade områden. Eftersom den avtagande avkastningen har ju inte slagit in där än. Då tänker vi framförallt på England kanske. Vissa delar av Tyskland och så. Om man drar lite siffror här, så verkar det som att England, antar man, hade en befolkningsökning på 250% under 1200-talet.
Ja, det är påtagligt.
Ja, det kommer ju då ha börjat på en ganska låg nivå förstås då.
Ja, just det.
Från 1100-talet.
Så då kan det vara i 4 och i slutet var de 12.
Exakt, ja, precis. Om vi ska få lite relativitet i det här. Ja. Det kan vara, alltså. Det var inte så, men det är viktigt räknat. Ändå är då England minst urbaniserat.
Ja.
Den största staden, London, har ett invånarantal som ökar från 20 000 till 40 000,
ja,
under 1200-talet. Men ökning på totalt 250% är ju inte där så konstigt.
Mm.
Och det innebär ju inte att det faktiskt var någon större inflyttning till städerna, bara för det.
Mm.
Sydeuropa och norra Italien är där som är mest tätbefolkat. Och då har vi ju Florens, Genua och Palermo. Det är de städerna som har ungefär 100 000 invånare. Det är ganska mycket.
Det är det.
På den här tiden ännu fler. Det dubbla har Milano och Venedig. 200 000. I norra Europa har vi ju städer som Brygge och Gent. De har ju då 50 000 invånare var ungefär.
Mm.
Och hela den här regionen i Flandern är ju lite av en storstadsmetropol. Förmodligen så bodde ju fler människor i städerna än på landsbygden redan på medeltiden där, alltså.
Mm, det är ju nästan häpnadsväckande, får man säga.
Ja, men nu var ju deras nisch också att de skulle sälja textilier och sen bytte de där mot livsmedel. Så de höll inte på så väldigt mycket med det där, som jag sa innan. Reallönerna sjunker under hela 1200-talet och det beror ju förstås på den stigande befolkningen. Jordbrukspriserna däremot, de stiger också mer och mer hela tiden i förhållande till alla andra priser. Vi börjar få fram en bild av att det inte är jättekul att leva just nu. Det får mindre för pengarna helt enkelt hela tiden.
Ja.
Och det är en jävla konkurrens om att få en försörjning.
Ja.
Slutsatsen som dras av ekonomihistorikerna Piren och Block,
ja,
är ju att reallöner och allmän levnadsstandard sjunker samtidigt som inflationen stiger under 1200-talet.
Just det.
Och ändå är ju handeln livligare än någonsin.
Ja.
Och det är just på grund av befolkningsökningen. Det blir en sån konsekvens att handeln ökar. Men det blir ju sådana kontraster och motsägelser i medeltiden. Och särskilt kanske 1200-talet.
Så,
för jordägandet, om jag bara får, nu är jag igång här. Jordägandet är, det är ju mer och mer värde. Så det, om du sitter i godsherre, då har du ju häftiga vinster som du gör förstås. Ja. Och om du håller på med långdistanshandel och grejer och kan kränga lyxvaror i städerna, ja, då blir du med toppenrik ju.
Ja.
Så det är ju klyftor med här, vet du.
Ja. För handeln växer ju hela tiden här, men det är olika typer av handel också. För den handel som de här italienska stadsstaterna håller på med, det är just lyxvaror som de har tagit från östern någonstans och som de ska skeppa vidare till, låt oss kalla det Nordeuropa. Cha-ching. Men även inom norra Europa så är det ju en växande handel, även om man ska säga att det är mer basvaror, smör, ost och vidare som går på de vägarna.
Ja, du får inte lika mycket för de grejerna, utan det behövs större volymer, timmer och sånt där.
Om man har inte kommit på den här...
Kära.
Just det, absolut. Vi ska inte glömma bort kära. Det här kletiga kletet.
Nej, precis.
Som man kokar fram ur kärstubbar för att behandla båtar. Eller för den delen pottaska, kommer jag ihåg att vi pratade om i det avsnittet också. Östra rikshalvan.
Mm.
Finland, det vill säga. Vad duktig
heter det
på det här. Ja, precis. Man har inte kommit på den här smarta grejen som vi gör nu, att man kan förvandla smör till en lyxvara genom att kanske syra det. Eller säga att det här är extra fett och bra smör. Och så betalar man väldigt mycket mer för det.
Mm,
så har du syrat smör. Ge mig en tub. Har du 300 spänn?
Hur ser ditt frukostbord ut egentligen?
Som Henry Morgan i Claes Östergrens Gentleman. Det är liksom, det är översvallande.
Det verkar vara ganska fettigt. Du sitter och tycker tuber med syrat smör om månaderna.
Jajamän. Emmentaler, ost, goda. Kaffe, två sorters juice, fikonmarmelad, så vidare.
Olika institutioner som uppstår också. Det är ju, har att göra med den här specialiseringen i städerna. Och här har vi skråväsendet.
Just det.
Och det här är ju sån här festligt begrepp som alla blir helt tillsövna när de hör. Skråväsendet.
Men det är ganska intressant ändå.
Ja, det är klart det är. Men det är ju, jag kanske är präglad av, av människor jag stöter på i min vardag som inte alltid...
Tänk att alla lyssnare är som en så här lite ointresserad 17-åring.
Nej, men så är vi faktiskt inte, antar jag.
Nej. Skråväsendet.
Vad är ändå detta? Jo, det är ju helt enkelt en sammanslutning av yrkesprofessionella. Mm. Och för att bli det måste man ju då ha en ganska liten nisch, alltså specialisering, för att vara mer professionell än någon annan i det man gör.
Just det.
Och då har de här människorna slutit sig samman i ett så kallat sko, och som har köpt ensamheten på produktionen av en viss vara.
Skomakare.
Från den rådande makten där man bor.
Ja.
Skomakare till exempel. Kan jag hålla på med där. Eller tunnbindare.
Ja.
Och så vidare. Sen bestämmer då de här skorna gemensamt normer för kvaliteten som ska hållas. Och så ofta begränsar man ju produktionen med.
Mm.
För att hålla priset uppe. Det är ju finurligt.
Ja.
Det finns ju metoder för det även idag. Som inte är lagliga visserligen. Men karteller och dylikt.
Ja, absolut.
Framförallt har vi textilproduktionen i Holland. Som då var väldigt specialiserad. Och... varje del hade ju ett eget sko här. Vi har ju, som vi var inne på, de här stackars människorna som du pratade om, kardarna, som sitter och kardar hela dagarna. Det var deras grej. Och de hade ett eget sko då.
Just det.
Det är svårt att sen fortsätta produktionen om inte de vill liksom karda.
Först fick du bli lärlingskardare och så gesällkardare och så i bästa fall kunde du bli mäster någon gång.
Sen har vi spinnarna.
Oj, oj, oj.
Och så vidare. Det finns varje egen sån här har ett eget litet sko.
Ja.
Och att ha ett sko betyder då att ingen annan får hålla på med ditt yrke och konkurrera. Jag brukar, när jag ska förklara det här på jobbet, så brukar jag ju då försöka dra exempel. Ja, men tänk att du får inte, hur bra du är på att klippa hår, så får du inte bara öppna en frisörsalong och börja klippa någons hår. För att då måste du vara godkänd av någon form av litet skrå först.
Så funkar det med vissa grejer. Jag får inte kalla mig kirurg.
Nej.
Och bara köpa en affärslokal.
Men tänk om du är förbannat bra på att kirurgera.
Ja, jag menar det.
Ja.
Det vet vi inte, jag har aldrig prövat, men...
Nej. Nej, just det. Man måste ju ha en utbildning idag. Men det är inte så att du hamnar i en fängelsehåla på vattnet. Jo, det kan du ju göra. Du ska inte börja skära in. Ja.
Skillnaden är att det är ett fåtal grejer som är hårt styrda idag. Det är ofta med säkerhet att göra. Medan då var alla grejer, som du säger här, alla olika delar i framställningen av textilier.
Just det. Och det är ju det här som sen Adam Smith kommer att attackera under 1700-talet.
Mm. Avskaffa sig till exempel Sverige på tidigt 1800-tal under liberaliseringsvågen.
Mm. Men eftersom man inte bara producerade för det lokala behovet i den här textilbranschen i Holland, utan faktiskt producerade för massiv export, så försökte man inte hålla priset upp i onödan, utan istället vill man ju då hålla det på en bra nivå så att man kunde konkurrera ut andra.
Mm.
Och det, på grund av den här specialiseringen så kunde man ju göra det. Och Norf och Thomas skriver: denna omfattande arbetsfördelning var så effektiv att det med hjälp av det allt effektivare marknadssystemet gjorde att det flamländska klädet har lägre priser än andra mindre specialiserade lokala skron i textilbranschen i hela Europa. Englands framväxande textilindustri drabbades särskilt hårt när flamländska tyger salufördes i stånden på allt fler lokala marknader.
Så här ser vi en tydlig skillnad från det vi började på 800-900-talet där det inte fanns någon marknad.
Nej, just det.
Här finns en marknad.
På 11- och 1200-talet så spelar också de här handelsmässorna i Champagne ganska stor roll för att Nord- och Sydeuropas produkter ska mötas, så att säga. Och man ska kunna handla med varandra. 6 gånger om året så flockas handelsmän från hela Europa till Champagne, det här området då.
Mm.
För att handla med sina prylar. Transaktionskostnader är ett annat sånt här begrepp.
Ja, det är typiskt ekonomihistoriker lingo också. Eller ekonom-lingo överhuvudtaget.
Ja, men om du vill köpa en byrå i ek, du sitter hemma här och tänker bara, jag skulle vilja ha en byrå i ek.
Mm.
Och så har du som då köpare, du har ju lite jobb framför det här att försöka hitta en byrå i ek.
Just det.
Och det är ju, kommer ju kosta dig tid det här, om vi tänker oss det.
Yeah.
Samtidigt så finns det någon människa där ute i landet som sitter och trycker på en byrå i ek som den vill bli av med. Och den behöver då lägga ner jobb och hitta någon stackare då som vill ha den. Man behöver matas på något sätt alltså.
Yeah.
Metoder som underlättar för köpare och säljare matas innebär ju sänkta transaktionskostnader.
Så att om vi bara var i Champagne samtidigt, jag som vill ha en byrå i ek och den här personen som vill sälja en byrå i ek.
Mm. Ja, då har man ju lyckats.
Mm.
Och därför blir de här mässorna väldigt populära. Och det är ju helt uppenbart att internet, om något, har ju sänkt transaktionskostnaderna för säljare och köpare. Vi ska inte säga några speciella sidor här nu, men det går ju att gå in på många olika sidor för att hitta en byrå i ek, misstänker jag.
Mm.
Om ni vill ha det, just.
Ja, absolut.
Det var mycket jobb. Nu gick det ju naturligtvis, det var lättare fortfarande på 80-talet att få tag i en byrå i ek än vad det var på medeltiden liksom, att mötas. För då fanns det nästan ingen varumarknad alls.
Nej.
Fick man åka till Champagne. De här mässorna sänkte ju då transaktionskostnaderna, och det blev ju dessutom tydligt vad ett rimligt pris var på olika varor. Det vill säga, vad är egentligen efterfrågan? För det visste man ju inte heller när man satt hemma i Flandern eller i Lombardiet och tyckte.
Nej.
Hur många är som vill ha det här ute i den stora vida världen? Men när man kommer till Champagne och träffar på folk från olika håll i Europa, då märker man ju det. Oj, jag kan ju ta mycket högre pris tydligen här.
Eller bara, gud, alla här säljer ju byrå ek. Här har jag stått och krävt storkovan för det.
Det här funkar inte. Aj, jag hoppas inte de här människorna kommer ner till mitt område, som sagt.
Vad dumt att jag har investerat så mycket kapital i byrå i ekbranschen.
Det hade varit jättedåligt faktiskt. Ett annat fenomen som kommer att sänka transaktionskostnaderna vid de här mässorna är ju då uppfinnandet av ett internationellt verktyg som kommer att bli början på en kapitalmarknad och fungera som ett kreditinstrument. Det var många ekonomiska lingoord där.
Ja, är det banker vi pratar om?
Ja, bankerna kommer ju mer på 1400-talet, men ja. De kommer ju använda sig av det här instrumentet, som är helt enkelt också ett fint ord för att säga växel.
Ja.
Eller papperslapp.
Ja.
Ett ännu enklare ord. Mm. Ja, men det är ju mycket lättare att transportera en papperslapp än en kista med massa skramlande metallpengar i.
Det får man säga.
Det är ganska svårt att gömma en sån också för diverse tjuvar som håller på och vill anfalla den hela tiden.
Verkligen.
Så därför var ju den här växeln en väldigt praktisk sak. Och hade man en sån så innebar det att man lovade att man senare skulle betala för de här varorna i den valuta som säljaren ville ha. Problemet är att ju mer populärt de här mässorna i Champagne blir, desto mer intresserade blir de franska kungarna av det här och tar en del av kakan förstås.
Ja.
Och då slänger man på tullar och pålager och då ökar ju transaktionskostnaderna igen. Och de här, de är lite som, här vill man inte vara längre då inte.
Nej.
Så då tar man ju effektivt kol på de här mässorna i Champagne och sen så var det sluthandlat helt enkelt. Istället så kommer då Flandern mot andra delen av 1200-talet bli den viktigaste internationella marknaden.
Mm.
Nu när vi går på semester här snart så jag är ändå lite inne i det här modet. Nu ska vi se, ställer frågan så här. Vilka, Robin, är de stora italienska stadsstaterna som är med och leker runt Medelhavet?
Genova.
Mm.
Pisa.
Mm.
Jag tänker att Venedig. Snarare en av dominanterna.
Jag hade precis börjat rita upp ett litet F här.
Ja.
Och sen så blev det... Ja, det blev
jag tycker Venedig är det exemplet jag skulle lyfta fram. De hade dessutom fördelen att vara ensam medan många andra hade konkurrenter nära inpå. Venedig låg lite mer för sig själv. Och så hade man nära över till Adriatiska kusten där på andra sidan. Där man kunde också hålla på.
Mm. Och grejen är ju att under den här perioden så håller man på borta i... Det hela landet som jag hade lite om inledningen.
Ja, där har korsriddarna varit och bildat en korsriddarstat till och med.
Ja, och de klarar inte alltid av sin försörjning och militär bevakning av kusten och så. Och då kan man ta hjälp av de här allt rikare italienska stadsstaterna.
Ja.
Både Genoa och Pisa och Venedig. Framförallt kommer det bli Venedig som sagt som roffar åt sig mer och mer utrymme här och får väldigt bra deals. Men det går bra för de andra också. Pisa, till exempel, sent 1000-tal, där infördes begränsningar för hur höga torn som adeln fick bygga, sådana här skrytbyggen. Det kan inte hålla på att ha så här höga torn, det förstör ju Pisa. Någon av dem kanske byggde ett lite förlutande torn, jag tänker. Ja, nej, det har inte med det att göra förstås.
Men det finns en tradition av torn och Pisa.
Ja, det gör det. De här överenskommelserna som de här italienska stadsstaterna gjorde med korsfararna leder ju till att de här stadsstaterna, Venedig och Genua framförallt, blir ju internationella stormakter helt enkelt.
Ja.
De får handelsprivilegier i hela landet här. Ibland får de löften om en tredjedel av allt plundringsgods från en stad till exempel. Men ni får en tredjedel av det här om ni bistår med lite folk som vi kan kriga med här. De får skatterabatter, de får egna torg i städerna och de får egna kyrkor och sånt där. Och Genoa och Venedig kommer ju vara de som blir riktigt eviga rivaler om inflytandet i Medelhavet.
Mm.
Och de kommer att konkurrera så mycket att det helt enkelt tippar över krig mellan de här städerna vid flera tillfällen. Till slut så är det som sagt Venedig som får kontrollen över allting i östern och Genoa riktar in sig mer och mer på Nordafrika istället då.
Mm.
Peter Frankopan heter ju han som har skrivit den här boken Sidenvägarna. Och där kan man bland annat läsa följande. Genoa, Pisa och Venedig stimulerade framväxten av en rad andra städer i deras närhet. Precis som Kiev hade gjort i Ryssland. Städer som Neapel, Perugia, Padua och Verona växte hastigt. Med nya förorter som expanderade i sådan fart att stadsmurarna gång på gång måste rivas och byggas upp igen längre bort från centrum.
Just det, och eftersom det finns det här ökande välståndet i stadsstaterna som ett brev på posten så får vi också arkitektur, konst, kultur och musik och liksom några av högmedeltidens verkliga kulturella höjdpunkter kommer ju härifrån.
Så är det, och nu är inte det här ett avsnitt uppenbarligen om korstågen. Vi vet ju förmodligen de flesta vilket elände det är ställt till för många i trakterna. Men det var också så att handeln ökade ju väldigt mycket här och det var ju långa perioder var ju det som var ju viktiga. Och särskilt jobbigt var det när nya korsfarare kom dit som inte riktigt hade vaggats in i den föreställningen än. Att, ja, men man måste inte slå ihjäl första bästa saracen man ser.
Mm.
De kan ju faktiskt gå och handla med och de bor här, de är relevanta och så. Det dröjde ju alltid ett tag innan såna här hetsiga, vad ska man säga, religiösa, fanatiska riddare kom till insikt med att vi kanske ska ta det lite lugnt. Och det sa ju också ofta de här både turkarna och araberna som bodde i området att de värsta korsfararna, det var de nya.
Mm, absolut. En sak som så här revisionistiska mongolhistoriker brukar lyfta fram också är ju hur Genghis Khans mongolvälde gör att enskilda handelskaravaner kan åka fram och tillbaka längs med sidenvägarna och, och liknande.
Ja, och apropå det här sa i början att Hansan inte kommer med så mycket idag, så kommer ju också sidenvägen och sidenvägarna att vara ett föremål för återkommande ämne.
Absolut.
För naturligtvis så kunde ju även muslimerna tjäna väldigt mycket på den här handeln, och gjorde också. Och då tar jag ett citat till ifrån Franco Pan. Ironiskt nog stimulerade korstågen inte enbart ekonomierna och samhällena i Västeuropa. Det gjorde också muslimska mellanhänder rikare, eftersom dessa upptäckte att nya marknader kunde ge stora vinster i belöning. En av de slugaste var Ramisht av Siraf.
Första aktören i det här avsnittet.
Ja,
det måste vara nytt historiepodden rekord.
Det är fantastiskt. Det tog väldigt lång tid. Men Ramisht är den enda aktören vi har pratat om än så länge.
Ja.
Han är från Persiska viken som skapade sig en förmögenhet i början av 1100-talet. Hans genidrag var att möta den ökande efterfrågan genom att agera mellanhand för varor från Kina och Indien. En av hans agenter skeppade varor till ett värde av över 500 000 dinarer på ett enda år. Hans rikedom blev till en legend, precis som hans generositet. Han betalade för en vänna av guld som skulle ersätta den av silver vid Kaaba i Mekka, och finansierade personligen nya vävnader, kinesiskt tyg vars värde är omätligt enligt en skildring från den här tiden, som draperades över Kaaba efter att de ursprungliga textilerna hade skadats. Hans goda gärningar ledde till att han fick den sällsynta äran att bli begravd i Mekka, där det stod skrivet på hans gravsten: här vilar skeppsägaren Abul Qasim Ramisht.
Ja.
Må Gud vara honom nådig och alla som ber om hans nåd. En annan muslimsk besökare från Spanien i det hela landet blev väldigt förvånad över att, ja, men i alla andra sammanhang när det handlar om politik och kamp och makt och sådär, då var ju de här oförsonliga fiender, muslimerna och korsfararna. Men när det handlar om handel, ja, då gick det tydligen bra att komma som man ville och sådär för de västerländska européerna.
Mm.
Då var det ingen som var osams. Så det där är ju väldigt talande för hur viktig handeln är.
Mm.
När det gäller den svenska ekonomin under den här tiden så är det ju väldigt mycket jordbruk då.
Yeah.
Det handlar om väldigt mycket. Men om man pratar om handel och sådär, så är det också Hansan som spelar stor roll. Men vi har inte några städer att prata om. Det är 3-4 stycken pluttstäder, mer eller mindre.
Yeah.
På 1200-talet.
Det är oklart vad Sverige är på 1200-talet också.
Till och med det faktiskt. Men vi har ett borgerskap som inte är särskilt i framkant heller. Men vi har bönder då, någonting som kallas för bondeseglation.
Yeah.
Alltså svenska kustbönder som tuffar iväg själva över haven och byter till sig salt och sådär mot fisk kanske som de har dragit upp. Så. Mm. Och sen finns det diverse rikare bönder som gör det här till en affärsgrej, att åka iväg och göra lite större vinster och sådär. Och sen säljer de det som de har bytt till sig till de här borgarna, köpmännen i de svenska städerna.
Mm.
Men det här vill man ju komma åt under 1300-talet senare. Det ska vi inte prata om så mycket nu kanske, men man försöker ju strypa det här och säga nej, handeln, det ska vi hålla på med i städerna. Det ska inte bönderna hålla på med. Magnus Eriksson framförallt, den svenska kungen, som tycker att nej. Annars är det ju bergsbruket som är grejen här. Det är järn, koppar och silvermalm som man byter. Och det där får vi väldigt mycket hjälp av tyskarna med.
Just det.
Och då kommer den här vattenkraften och det in i bilden igen, och deras teknik som de tar med sig.
Tyskarna har så stort inflytande i Sverige under 1200-talet att det svenska språket faktiskt är i fara. Först är det ju lågtyskan och sen är det högtyskan som helt enkelt får så stort inflytande att hade det gått lite annorlunda kunde vi alla vara tysktalande nu.
Mm. Om jag ska sammanfatta hela avsnittet i några enstaka ord, så är det under den här perioden, högmedeltiden, 1000-tal, 1100-tal och 1200-tal, så är det befolkningsökning, specialisering, nyodling.
Absolut. Vi kommer ju inte in på 1300-talet eftersom dels hinner vi inte det, och dels pratade vi ganska mycket om det i vårt dubbelavsnitt om pesten, digerdöden.
För det kommer ju att avgöra, det kommer ju ända på allting innan, och det är därför jag tänkte att det här avsnittet är en bra grej att ha. Det borde man ju ha gjort före pesten.
Ja, men så är det ju alltid. Jag läser avslutningsvis för min sida från Rosenberg och Burtsell igen. Denna långa period av framsteg gav plats för ett katastrofernas århundrade som började med den stora pesten 1347. Katastrofer som den brant sjunkande befolkningskurvan ger en samlad bild av. När befolkningskurvan ändrade riktning igen och Europa inledde sin återhämtning hade förändringarna inom krigsföringstekniken eftertryckligt förflyttat den politiska makten från feodalbaronerna till centralmonarkierna och feodalismen hade förlorat det mesta av sin politiska innebörd.
Och därmed hade du då, som den här godsherren i början, förlorat.
Det är bara att hugga huvudet av mig.
There can be only one!
Med det sagt så ska vi avrunda.
Det ska vi göra och vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på detta väldigt strukturrika avsnitt, men det tycker jag är spännande att ha lite sådana med.
Tack så mycket Daniel, tack så mycket lyssnarna. Vi hörs igen nästa söndag.
Tack så mycket, hörni, hej hej.
Hej då.